This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Våldet i Sverige totalt har inte ökat. Men vi har blivit oändligt mycket rädda. Mera rädda.
Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anade människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson som presenteras av Veterankraft och Audi Göteborg. Dagens gäst är kriminologen Jerzy Sarnecki.
Växte upp i Warszawa. Kom som asylsökande till Sverige. Föräldrar ville flytta till Australien där de hade släkt, men det var omöjligt på grund av att ex-pappa haft kontakt med det kommunistiska Kina genom jobbet. Är idag professor emeritus på Stockholms universitet. Just det.
Vi har ju varit med länge, både han och jag. Gamla män, så har vi våra vägar korsats. Annars så har vi nog levt ganska olika liv, skulle jag tro.
Alltså, professor emeritus, då är man ju rätt gammal. Alltså. Är ofta expert både i svenska och utländska medier. Är en kontroversiell person i vissa politiska läger. Har två bonusbarn med sin sambo och ett gemensamt. Utbildade sig först i gymnasieingenjör i lantmäteri. Åh gud, vad tråkigt. Har läs- och skrivsvårigheter, vilket meditatex fick gå om årskurs 5. Bor på Lidingö. Ja, jag vet vem det är. Herregud och Janan. Jag vet vem det är. Och han och jag har inte samma åsikter.
Jag är väldigt öppen. Ja, vi får väl se vad det kommer att handla om. Han vet ju vad jag sysslar med och jag vet vad han sysslar med. Han har förhoppningsvis läst lite av det jag har skrivit. Jag har läst en del vad han har skrivit. Så får vi se om vi hittar varandra.
Han heter... Åh gud, vad heter han? Vi var sommarpratare samtidigt. Och han är en som alltid journalister intervjuar när det gäller kriminalitet och ungdomsbrottslighet och dödsskjutningar. Och jag tycker han har tonat ner. Han har bara pratat om klassskillnader. Han heter... Åh gud! Vad fan att jag inte kommer ihåg. Det är ju, han är den mest kända kriminologen i landet. Jo, det är Jerzy Sarnecki. Om jag nu uttalar namnet helt rätt, det låter jag vara det vågar jag inte vara helt säker på. Men det är Jerzy och vi har träffats. Vi tillhör ju samma generation, jag som journalist och han som kriminolog. Han är den mest intervjuade av alla. kriminologer i landet. Men det ska bli skitkul att träffa honom. Och jag är 100 på att jag har rätt. Nu ska vi se. Då är det här, ja. Ja, välkommen.
Jag skulle väl ändå tro att han känner igen mig.
Nu ska vi se. Jag blundar.
Ja, det är bra att du gör det.
För jag vet vem det är. Och det här har jag sagt en gång tidigare, och då var det helt fel. Den här gången är det en brottsling förklädd till kriminolog.
Nej, det är tvärtom. Det är kriminolog förklädd till brottsling. Tjena.
Jag visste att det var det. Vad roligt att se dig.
Samma.
Herregud. I dessa tider är det dig jag vill träffa. Ju.
Ja, det var ju otroligt trevligt. Oj, förlåt. Jag håller på att... Vänta nu, när man kommer till folk så där och det, i synnerhet om man är objuden, ska man få lite presenter med sig.
Nej, är det sant?
Ja, jag vet inte om du kommer tycka om mina presenter. Du vet, vad är det gamla professorer kan bära med sig? Titta, en bok.
Är det din bok?
Nej, den är inte min. Titta, en bok till. Varsågod.
Men gud, det är inte roligt. Det svenska tillståndet.
Ja.
Amir Rostami. Vad spännande, då ska du få min... En bok av mig då.
Tack,
nu tar vi lite kaffe. Vill du ha en kaffe?
Ja, tack. Ja.
Vi har ju träffats några gånger. Vi är i någon bemärkelse samma generation. Jag som journalist, du som kriminolog och sånt här. Men jag har till och med granskat dig vid något tillfälle. Kommer du ihåg att göra granskning?
Ja, det var inte du som gjorde
det. Nej, granskning. Nej, jag var programledare. Men...
Jag var inte särskilt lycklig över den. Men det kan vi ta någon annan.
Vi tar det senare i alla fall. Men berätta för mig. Du växte upp i det kommunistiska Polen. Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag kom till Sverige strax för mitt 22:a födelsedag. Jag kom alltså hit 1969 på sommaren.
69. Det var ju då det var väldigt mycket vänsterfolk i Europa, i Paris och Sverige, 68 generationer,
ja,
som man pratar,
ja,
om och sånt.
Ja, det var riktigt.
Har du varit en del av vänsterrörelsen?
Nej. Alltså ja, det är lite det beror på, ja, hur man formulerar saken. Jag började ganska fort efter min ankomst studera sociologi på Stockholms universitet. Där var alla kommunister ännu längre vänster. Ja, inte alla, men alla som så att säga kom till tals.
Det var ungefär som journalist i skolan.
Jag som kom som flykting från ett kommunistland hade lite svårt att finna min plats i det här. De tittade på mig som jag kom från en annan planet, och jag tittade på dem som de var från en annan planet. Men på något sätt så hittade vi någon sorts ömsesidig tolerans, va? Jag gick inte på deras demonstrationer och de frågade mig inte varför jag avskyr kommunister. Det var en väldigt konstig upplevelse, va? Därför att väldigt många av de människor som var där, både studenter och en del av de yngre lärare, såg så fruktansvärt mycket dumma saker som jag visste var dumma eftersom jag har just erfarit dem under den kommunistiska regimen.
Vad var det dummaste du hörde?
Ja, nej, men att socialismen att ska lösa alla våra problem, att i socialismen alla människor jämställda, i socialismen råder rättvisa, va? Att socialismen utplånar korruption, va? Och detta var ju precis åt helvetet för dem, va? Det var ju väldigt märklig upplevelse, det måste jag säga.
Så men, du har aldrig röstat på ett vänsterparti?
Det beror på vad du menar med vänsterparti.
Men vänsterpartiet?
Nej, jag har fortfarande aldrig i mitt liv röstat på vänsterpartiet. Nej. Eller något ännu till
det skulle jag kunna tro, men det är intressant att du säger det, men jag förstår ju med din bakgrund, men din pappa hade kontakter med kommunistiska Kina.
Oh ja, det hade han. Men
var han kommunist,
tror du? Ja, Dels så är det så att arvsynden gäller inte.
Nej.
Att även då min pappa var... min pappa var medlem av kommunistpartiet i Polen, eller som det heter, bara för att låtsas. Polska förenade arbetarpartiet. Pappa överlevde kriget i Sovjet. Kom till Polen efter kriget. Hela hans familj, med undantag för en enda brorsa, blev utplånad. I Auschwitz. Och som min pappa fick inte träffa på grund av att han kom till Australien, min farbror, och vi var i Polen, och det var ju förbjudna kommunikationer. Och det är mycket riktigt att efter kriget så har min pappa stigit snabbt i graderna, och han skulle inte ha gjort det om han inte anslöt sig till partiet. Han blev mycket fort en mycket stor pamp. Han blev chef för polska handelsflottan under en viss tid. Så vi bodde i en kuststad som heter Sopot, och hemma hade vi en pistol eftersom vi var rädda för alla de som inte riktigt tyckte om den här regimen, och då var inte få. Sen var vi också i Kina, så att säga. Min pappa var chef för ett polsk-kinesiskt rederi.
Var du med där någon gång?
Jag var 10 år då. Vi bodde där lite drygt ett år. Min pappa har faktiskt både träffat Mao Zedong, Chuen Lai, Mao Zedongs andra man var ju...
Vilka år pratar du om nu? Är det tidigt 70-tal?
Nej. Det är 50-talet. Vi var där 1956. Kom tillbaka 57. Sen blev min pappa avskedad och dömd till fängelse.
På grund av?
Ja, på grund av lite olika anklagelser för korruption, ekonomiska brott och så vidare. Allt var påhittat, och det var ju strider inom olika fraktioner. Vi överlevde där ända fram till 1968 när vi åkte ut.
Jag är ju lite yngre än du, men vid den här tiden så blev jag väldigt påverkad, för jag började läsa tidningar rätt tidigt, Göteborgs-Posten, och prenumererade på Dagens Nyheter. Chefredaktör Olof Lagercrantz var ju i Kina och hyllade Kina. Vilket ledde till att jag ville flytta till Kina. Jag trodde på detta. Jag är 16-17 år. Jag gick med Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet här i Göteborg. Och vi hade ett möte på Mastugget. Och det är då de har precis skjutit ner Lin Piao. Och så frågar jag ordförande i Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet där. Bara fråga, varför har man skjutit ner honom? Vi har fått besked från ambassaden att han var fiende. På vad sätt då? Och så fick jag inga förklaringar. Och då reste jag mig och gick. Jag vill inte vara med i den här klubben längre. Det var ju
stångartigt. Men jag menar, du som ändå uppvuxen här, kunde ju bli lurad som många andra. Ja. Jag visste ju hur det var, va? Så nej, kunde de inte lura.
Nej.
Så att det var snälla människor. Det var människor som ville väl.
Ja.
Det var bara totalt jävla förvirrande.
Det är ju lite senare då, när Lasse Brandeby och jag jobbade med lokalradion här nere. Vi ringde upp till Wałęsa. Han var fackordförande
för Solidaritet. Från början för hamnarbetarna i Gdansk, där den där revolten startade. Och så småningom för den stora fackföreningen som startade kommunismen. Alltså, han blev ju president i Polen.
Ja, han blev ju det.
Och det diskuteras ju. Det där var ju, jag menar, han var ju fantastisk hjälte från början. Men det är inte alla varvsarbetare som hamnar på presidentposter som fyller sin kostym. Så det uppfattas lite olika i Polen.
Men när det var som mest spänt mellan varvsarbetarna i Gdansk, är det väl då, och regeringen, så hade han kopplat upp så att man kunde lyssna, man är högtalare och sånt här. Och då sjöng regeringen, Internationalen, men arbetarna sjöng nationalsången.
Ja, just
det. Och det visar ju lite grann att kommunismen var en...
Det var en stor jävla fejk från början till slut, dessutom ett jävla fejk påtvingat polackerna mot polackens vilja, och faktiskt mot en viss, vilket vi inte visste när vi levde på den tiden, att det var ju motstånd mot kommunistregimen efter att kriget tog slut. Enorma förföljelser mot motståndare till kommunismen. Och så. Sen visste vi ju inte att det inte bara kommunismen och fienden, det var också den ryska nationalismen, den har vi fått så att säga erfara idag.
Inte minst nu när...
Ja, precis.
Är du skraj? Rädd?
Ja, jag vet orolig. Inte. Jag är definitivt orolig. Jag menar, du får komma ihåg att jag är alltså född 1947 i Warszawa.
Efterkrigstiden.
Precis 2 år efter att kriget i Europa tog slut.
Det är en judisk familj du vet.
Ja, visst. Jag minns inte det, men någon har skrivit, ska strax komma på vem, att 1947 stank det fortfarande av alla lik som låg i ruinerna i den totalt, så att säga, sönderbombade staden Warszawa. Minns inte likstanken, minns däremot ruinerna, så överallt. Så jag tillhör den här optimistutbrottet som alltså drabbade människor efter andra världskriget och började skaffa barn igen och trodde på att nu så var freden för evigt, så att säga. Och tänk hur många krig har inträffat efter krig.
Jo.
Och nu dessutom detta fullkomligt vulgära, hänsynslösa attack på det där stackars jävla landet. Man måste ju komma ihåg att Ukrainas historia är ju historia av oavbrutna övergrepp från just Rysslands sida. Den stora svälten till exempel. Den berömda Holodomor som det talas om.
Till och med under Stalintiden.
Ja, men just under Stalin, alltså 2 gånger under Stalintiden. Först i samband med Holodomor var för att Ukraina var ju den delen av Europa som var den bärdigaste. Och då har de alltså då, i samband med kollektivisering, så har de alltså svalt ihjäl miljontals människor där. Framförallt i Ukraina. Alltså det finns alltså skildringar där man konserverar små barn för att äta dem lite senare, va? Och sen ytterligare en gång efter kriget med Ukraina återigen drabbat av svält på grund av den sovjetiska regimens agerande. Va? Och inte nog med detta så anfaller de detta jäkla stackars land alltså på det här förljugna sättet. Alltså det är skakande. Så att jag är väldigt skakad av det. Jag tror kanske inte att katastrofen kommer att inträffa imorgon, även om ingen av oss vet. Men jag är ju kriminolog någonstans i grunden. Jag tror på något jävla rättvisa någonstans. Och jag hoppas att jag lever tillräckligt länge för att den där skurken och hans anhang skulle kunna ställas inför en tribunal.
Är du optimist?
Nej, men det är inte omöjligt. Jag menar, det är inte omöjligt.
Varför blir du kriminolog?
Ren jäkla slump.
Ren slump?
Ja, men rätt mycket av det vi blir ju av en slump. Och så var det med mig också då. Nämligen, jag ville hemskt gärna studera sociologi i Polen. Inte därför att jag visste vad det var, men därför att min äldre kusin, som var mycket större och starkare och hade mycket bättre tjejer än jag.
Hur definierar man sociologi? Det är alltså att lära någon samhälle.
Ja, just det. Ja. Men jag kunde inte göra det i Polen, därför att jag är dyslektiker.
Jaha.
Ganska grov sådant.
Okej.
Okay. De som kan inte läsa och skriva så bra, de antar man inte till utbildningar av den typen. För mig var att komma hit till Sverige var att kunna börja på en helt ny kula. Jag var invandrare, ingen förväntade sig att jag skulle prata felfri svenska eller läsa snabbt eller skriva felfri svenska. Då kunde jag så att säga börja på sociologi. Och egentligen var min idé att jag skulle forska i de byråkratiska systemen som då kastade mig ur landet. Men samtidigt har jag arbetat som ungdomsledare både i Polen och här i Sverige. Och skrev lite uppsatser när jag studerade just om ungdomsgårdar. Så efter mina studier, direkt efter mina studier, så blev jag erbjuden att utreda kommunala fritidsgårdar i Sverige, i Stockholm. Och den främsta frågan där var om fritidsgårdarna förebygger brott. Och det är så jag hamnade i kriminologi. Om du vill dessutom veta svar på frågan om fritidsgårdarna förebygger brott, så kan jag gärna svara på det. Nej, det gör de inte. Men det är en annan historia.
Nej, men det är inte en annan historia, för att jag har ju varit mycket i Botkyrka, jag har varit i Ronna. Rosengård, Biskopsgården, Hjällbo, Bergsjön och sånt där. Och ofta har det kommit på tal om att det enda som hjälper, det är att vi satsar på fritidsgårdar. Va? 10 år sedan så gör jag en, eller mindre än 10 år sedan, så gör jag en uppföljning av Fittja Paradiso, du vet, jag gjorde om pojkar som var 11 år då, och nu är de, var de nästan uppe i 30-årsåldern och tog reda på vad som har hänt. När jag kliver in på fritidsgården i Botkyrka, mm, så märker jag att inga tjejer överhuvudtaget. Killar, bara killar. Mm. Ingen är under 20. De är kanske 20-25 års åldern. Och de är kriminella. Och det har ju inte kommunicerats, tycker jag, tillräckligt av kriminologer. Nu säger jag allmänt sett. Va?
Ja, låt mig säga att jag har skrivit en avhandling, doktorsavhandling om detta 1978 och publicerat en bok 1978, ja, okay, om fritidsgårdarna. Ja. Så att ingen har undersökt det, lite fel, men få har undersökt det. Men du har helt rätt. Det är klart att om man skulle verkligen satsa på fritidsgårdarna, så skulle man göra en riktig, rejäl, dyr pedagogisk satsning, så skulle det mycket väl kunna fungera. Men som det är nu så fungerar det inte. Det fungerar tvärtom. Mm. Det fungerar som introduktion till brottsligheten. Ungar utan tillsyn springer på den där fritidsgården, sitter där och gör mer eller mindre ingenting, för att de vill inte göra någonting. Ja, personalen är välvillig men okunnig. Och så småningom, så när fritidsgården stänger klockan 10, så går de och gör stan, så att säga, inbrott och whatever. Fritidsgårdarna rekryterade rätt personer. De där personerna var verkligen i riskzonen för brott eller var redan kriminella. Men de lyckades inte med dem.
Alltså, hur har det kunnat gå så här långt? Vi kan ju se nu, inte minst i Fittja Botkyrka, hur Socialdemokraterna krackelerar ju i de områdena på grund av att ena gänget tycker att man har missat det här.
Ja, lustigt nog, när det gäller konflikten i Botkyrka så handlar det om fritidsgården.
Ja, det gör ju det. Ja. Alltså då, men såg du detta så tidigt, menar du? Att,
nej, inte de politiska konsekvenserna.
Nej,
av
det, nej, men alltså att fritidsgårdar inte var något bra.
Nej, att fritidsgårdarna var inte bra har jag som sagt skrivit om väldigt mycket. Va? Både då och senare. Mm. Jag kanske inte var så bestämt att fritidsgårdarna var till skada när jag skrev mina första så att säga, saker om dem. Men nej, jag såg i alla fall att de gav inte de effekter som man avsåg.
Nej.
Och varför gjorde de inte det? Jo, därför att i medelklassen och i överklassen bor ungar i stora hus med sin bassäng inomhus. Jag vet inte, får tillgång till allt. Då behöver man inte gå till fritidsgården.
Nej.
Medan vilka ungar som går till fritidsgården? Jo, de som bor trångbott. De vilkas föräldrar har skiftarbete och hinner aldrig köpa all utrustning för ishockey och all, kör inte till olika, nej, träningar, matcher och så vidare. Va?
Men än värre är väl också att vissa av de anställda på fritidsgårdarna har varit kriminella. Och ja. Det blir ju helt uppåt väggarna.
Ja, nej, men det blir det ju det, men om du betalar folk skit lite och dessutom så att säga ger dem inte anställningstrygghet och dessutom får de jobba på deltid, vilka tror du rekryterar? Så att allt detta har någon,
ja, du menar det, att det har den
så skulle man satsa rejält på detta. Jag har gjort någon sorts utredning till åt någon kommun, jag minns nästan inte vilken, då, på den tiden jag fortfarande sysslade lite med det här. Som, då sa jag att utredningen resulterade i just det här, att alla, det var bara de unga som hade ingenstans att ta vägen som gick till fritidsgården, och den fick de dessutom ingenting av det de behövde, men väldigt mycket av det de inte behövde. Det vill säga kriminella kompisar och relationer och inlärning av modus operandi också. Jag sa till dem, men gör så här, slå ihop fritidsgårdarna med skolan. Mm-hmm. Då kan ni skapa förutsättningar för heltidsanställningar, va? För att folk kan jobba både på dagen och på kvällen, så att säga, och skifta. Satsa på skolans ledande roll för det här. Se till att fritidsgården skapar möjligheter för att lära sig läsa läxor, att ungarna engagerar sig i olika typer av ideella verksamheter, att ungarna får vara med och skapa den där verksamheten, att det finns någon sorts byggs upp relationer mellan unga och skolans personal och så vidare. Då finns det förutsättningar att det ska fungera. Men som ni gör, ni separerar det fullständigt från skolan. Ni skapar inte förutsättningar för engagemang. Det finns något inom kriminologi som kallas för teori om social kontroll eller teori om sociala band, va? Som säger att det som förebygger brott är nära relationer till människor som representerar det etablerade samhället.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du är ju oerhört ofta intervjuad av journalister, men en kritik som jag själv har känt att det skulle vara spännande att prata med dig om, och som också kom fram i det här programmet Uppdrag granskning, att du kanske inte har tagit upp kulturkrockar som har kommit på grund av migration och invandring, att där har du inte tagit upp det.
För jag tror att det,
nej, det kanske inte är sant.
Absolut inte. Alltså problemet är... Ja. Alltså, det här är ju spännande och det är roligt att träffa dig, Janne, därför att du är någon sorts journalistikon på sätt och vis, va? Så att om man ska skälla på journalistiken så ska man skälla på Janne Josef.
Ja, okay.
Så det är ju roligt på det sättet att träffa dig.
Mm.
Det är så att den kritik av mig som förekommer för det mesta i någon sorts obskyra, så att säga, internetmedier som det förekommer mycket konstigt överhuvudtaget, men också i de mera etablerade medierna, den bygger ju inte på att folk läser det vad jag skriver. Den bygger på att folk läser det som jag svarar, det journalisterna frågar.
Mm.
Och du som är ytterst erfaren journalist vet att ett samtal mellan en journalist och en forskare handlar väldigt mycket om det som journalisterna frågar. Mm. Så om du frågar mig, vad tycker du om regeringens politik i den och den frågan? Då svarar jag på den frågan. Va? Jag kan inte säga, nu, men så å andra sidan, och så pratar jag om något annat. Va? Det, man måste vara ju hur jävla skicklig som helst att klara det. Jag börjar klara det nu i 76 års ålder. Att prata om det jag vill. Men inte ens det alltid går. Men min poäng är att folk läser för helvete inte det jag skriver och anklagar mig för saker som inte står där.
Framförallt när du intervjuas och så naturligtvis.
Precis. Ja. Och det är alltså så att jag har pratat om invandrarnas brottslighet mycket tidigt. Och jag har forskat om invandrarnas brottslighet mycket tidigt.
Varför, om man tittar nu, vilka sitter i fängelset? Majoriteten är invandrarkillar.
Det vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig.
Ja, alltså vad det gäller skjutningar och mord och sprängningar så tror jag DN tog upp att det är till över 80% invandrarkillar. Andra eller första generationen.
Ja. Viktigt. Mest andra generationen.
Jo, men alltså...
Det är viktigt.
Ja.
Och varför är det så?
Varför är det så?
Jo, när du går omkring och tittar på gator och torg och tittar på vilka som suppar gator, vilka som plockar saker i parkerna, vilka som kör taxi.
Kommer med mat, med mopeder.
Den glömde jag, den var jättebra. Ja. Det är bara invandrarkiller. Den svenska underklassen är i oerhört stor utsträckning etniserad. Jag ska ge dig ett exempel, bara för att mer statistiskt. För 20 år sedan, det är inte så länge sedan, lite drygt 20 år sedan, så var det ungefär, jag tror att det var 25% av människor som hade bara grundskoleutbildning av alla i Sverige var invandrare. Nu har den där andelen ökat till 50%. Inte på grund av att invandrarna generellt sett är dåligt utbildade, men på grund av att samtidigt som svenskarna blev mycket, mycket bättre utbildade, så har väldigt många med dålig utbildning kommit till landet. Så att om de har dålig utbildning, om de så att säga inte kan språket, om de inte har några kontakter på bostadsmarknaden, om de så att säga dessutom en del av dem blir ju direkt utsatta för rasism, då utgör de underklassen i det svenska samhället. Och ur vilken klass tror du rekryteras de kriminella? Jag menar, du har själv arbetat i bakgrund, om jag minns rätt.
Absolut.
Men du vet hur det var med dina poler.
Ja, absolut. Och där är vi överens. Alltså, det finns en diskriminering, det finns en rasism. Men förklara det läget i Sverige nu och att det ser ut som det gör. Finns det inte kulturkrockar? Hederskulturen, synen på demokratin, synen på kvinnan, förstår du?
Självfallet. Självfallet, och det är ett problem.
Är de bara offer, menar du?
Nej, för helvete. Alla människor har alltid möjligheter att välja. Alltid. Men de valmöjligheter är ibland väldigt begränsade. Och problemet för underklassen är att deras valmöjligheter är begränsade. Mm. För att om du inte kan språket, och dessutom går i en skola där ingen annan kan språket heller, va? Om du så att säga kommer från familj där det finns inga utbildningstraditioner, vilket innebär att du inte själv får de där traditionerna, föräldrarna kan inte hjälpa dig med läxorna, bor trångt, föräldrarna kan har så jävla mycket bekymmer att de kan inte kontrollera ditt beteende och så vidare, så har du fortfarande möjlighet att vara hederlig människa.
Men om man säger
chansen är lägre.
Om någon säger så här, att en del av förklaringen är att vi tog emot för många än vad vi kunde härbärgera, än vad vi kunde integrera. Vad säger du då?
Jag säger att vi kunde ha tagit hand om dem betydligt bättre. Jag vet inte.
Det vill säga, det är vårat fel, alltså svenska samhällets fel, som inte tog hand om bättre.
Ja, i ganska stor utsträckning så tycker jag det. Jag menar, att jag var så noga med det där att prata med dig om andra generation. Ungarna som är födda i Sverige, varför har vi genom vårt skolsystem, genom socialtjänst, genom alla de institutioner som vi har, inte sett till att de där ungarna klarar sig bättre än de gör?
Ja,
varför är de fortfarande dåligt utbildade?
Jag tänkte på det när vi gjorde om högstadiet i Rosengård till exempel, där det visade sig att en stor del av eleverna inte klarade att komma in på gymnasiet. De hade inte gymnasiekompetens. De hade så dåliga betyg, framförallt killarna. Men när de inte gjorde det, då står ju de kriminella där och erbjuder. De brydde inte om man kan svenska eller kan räkna någonting. Men varför gjorde man så här, att man var tvungen, för att bli murare, för att bli snickare, elektriker, ställde de kraven?
Ja, det är också helt rätt.
Är inte det konstigt?
Ja, det är helt rätt. Vi skulle mycket väl kunna ha betydligt mera praktiskt orienterade utbildningar som leder till hederligt jobb. Mm. Det är rätt. Men det finns flera dimensioner. Du sa framförallt killarna. Skitintressant. Mm. Det visar sig nämligen att killarna klarar sig oändligt mycket sämre än tjejerna.
Absolut.
Invandrartjejer är mycket framgångsrika i väldigt många avseenden i vårt samhälle. Ja. Men då ska man komma ihåg att de kommer ju från samma omständigheter. Mm. Så att den där gigantiska könsskillnaden som vi har är ju också något som vi har misslyckats med. Vänta bara, jag ska vänta för dig. Jag undervisar en hel del fortfarande. På alla kriminologiutbildningar jag undervisar på, det är tre olika. Det finns praktiskt taget inga killar. Det finns praktiskt taget inga killar på samhällsvetenskapliga utbildningar överhuvudtaget.
Vi är helt enkelt dummare.
Nej, vi är mera förtjusta i snöskotrar och tuffa grejer. Och
nej, men det är ju jätteintressant det här. Man ser det ännu mer än vad det gjorde när jag växte upp.
Alltså jag har ju varit med under 50 år. Ja, ja. Det är dramatisk förändring. Ja, ja. Det finns nästan inga killar. Mm. Och allt flera tjejer, invandrare tjejer. Och skitduktiga.
Jerzy, jag måste ändå fråga dig. Vi toppar statistiken i skjutningar, i mord, i sprängningar.
Nej, inte i mord, Janne. Inte i mord.
Nej, inte i mord, men alltså den här
typen. Dödsskjutningar.
Ja, de där dödsskjutningarna. Ja. Hur förklarar du det?
Varför Sverige? Jag tror att det beror på, om jag ska uttala mig väldigt generellt och spekulativt, för att det där finns inte klara och tydliga forskningsspår.
Nej, men kom igen.
Vi har glömt att det räcker inte med bostad, mat och möjligheter till utbildning. Vi måste också se till att de här människorna riktigt, riktigt ordentligt kommer i det svenska samhället. Och i Sverige finns bara en enda väg till att socialisera sig. Det är arbete.
Att?
Arbete!
Mm.
Vi har alltså då gett mycket, men inte riktigt det som människorna i huvudsak behöver. Va? Att ha arbetskamrater, att ha lönekuvert varje månad, den 25:e. Va?
Mm.
Att känna att man gör nytta.
Får jag fråga dig, alltså, är du lycklig?
Ja, men herregud, vad frågar du om? Jag vet inte. Jag lever, jag har hälsan, jag har familj, jag har jävla spännande arbete som jag kan inte släppa. Trots att jag borde och blir lycklig pensionär. Det liknar vi lite varandra, va?
Mm.
Lycklig? Ja, det vet jag.
Vad är lycka då?
Jag vet inte.
När är du som mest lycklig då?
Jag är ju skadad på ett sätt väldigt kraftigt genom 50 år som forskare. Va?
Mm.
Så jag är lycklig när jag upptäcker något sånt här som jag inte har väntat mig. Jag förstår helt plötsligt något som jag har inte förstått. Va? Det händer mer och mer sällan ju äldre man blir, men det händer fortfarande.
Mm. Har du mycket vänner och bekanta?
Nej. Jag har familj, jag har en ganska stor familj som jag umgås ganska intensivt med. Men sen är det arbete.
Fortfarande? Eller ska du lägga av då?
Vet du vad, Janne? För ungefär 15 år sedan, kanske 20, så träffades du och jag i SVT-lokalerna här
i Göteborg.
I Göteborg.
Ja.
Och den frågan du då ställde var, när tänker du pensionera dig? Så du är konsekvent.
Var det så länge sedan?
Ja, jag vet inte. Kanske var det bara 15 år sedan. Men det var jävla länge sedan. Det hade jag inte ens tänkt på att jag skulle bli pensionär. Men då svarade jag det. Jag vet inte.
Nej.
Och även om tiden har gått så svaret består.
Om du fick önska en fråga?
Alltså jag skulle vilja att du frågade mig hur jag tror det svenska samhället fungerar idag. Vi har ju pratat rätt mycket om det. Vi har pratat om ett enda jevolusisk elände.
Mm.
Nämligen de där förbannade skjutningar som vi bägge två är oerhört upprörda över. Du skrev någonstans förresten, det retade mig. Du skrev idén, tror jag, ganska nyligen att det är ett krig.
Ja, det är så nära krigstillstånd.
Ja, så skrev du. Det är inte det. Inte för dig och mig. Det är helt definitivt krigstillstånd för de människor som involverade detta, för att de har alltså mycket hög sannolikhet att dö. Men det är inte Ukraina här eller något
nej.
Sånt.
Nej, det skrev jag också. Vi är inte ett land i krig.
Men vissa människor här som vi har misskött lever faktiskt i krigstillstånd precis som du säger. Vad jag tror att min poäng är att samtidigt är det ett samhälle med oerhört mycket mycket positiva saker, och vi bör kanske inte riktigt glömma det också.
Mm.
Dödligt våld i Sverige var mer omfattande i början av 90-talet.
Mm.
Sen har det gått ner kraftigt.
Mm.
Och sen har det gått upp igen lite. Den där uppgången.
Men du pratar inte om dödsskjutningar utan att
man pratar om all dödlig våld.
Mm.
Dödsskjutningarna har ökat dramatiskt.
Okej.
Men samtidigt har andra typer av dödligt våld minskar.
Mm.
Så att för att uttrycka det mera brutalt. Det klassiska svenska mordet. Två skitberusade idioter.
Mm.
började grälla om något som de nästa morgon skulle inte kunna komma ihåg vad det var. Och den ena hade rått kniven. Va? Den typen av mord har minskat. Den andra typen av mord har minskat något. Det är faktiskt kvinnomord. Lika berusade karlar som alltså slår ihjäl sig.
Ja, just det.
Samtidigt har den där brottsligheten med skjutningarna kraftigt ökat. Så att vad jag försöker säga här, det är att, och det är faktiskt någon sorts forskning som jag bedriver just nu tillsammans med kollegor. Våldet i Sverige totalt har inte ökat. Det är färre människor som behandlas på sjukhus på grund av våld. Det är färre människor som söker så att säga, öppen vård på grund av våld. Men vi har blivit oändligt mycket rädda. Mera rädda.
Jo, men det är för att det är skjutningar, sprängningar.
Ja, det är klart.
Så att det finns ju...
Det är klart. 900 pers varje år i Sverige dör till följd av överdoser. Man vet inte hur många av dem dör på grund av att de vill ta livet av sig. Hur många av dem dör på grund av någon sorts läkarmisstag. Men man räknar att ungefär hälften av dem, 450, dör av överdoser varje jävla år. Men när de dör så smäller det inte. De ligger på någon jävla offentlig toalett nedpissade så att säga med kanylen i armen. Men det är också ett samhällsproblem. Varför pratar vi inte om det? Så när vi pratar om utlänningar, när vi pratar om utlänningarnas våld, så blir vi jävla skraja.
Vad skulle du vilja säga till den kurdiska räven?
Jag skulle säga, snälla kurdiska räven, du har fått så jävla mycket reklam i Sverige så att du kan få riktigt jävla nöjd. Ditt varumärke har byggts på ett sätt som aldrig borde ha inträffat. Dels skulle inte begreppet kurdiska räven användas. Vill man använda konkreta uppgifter så ska man använda namnet på den där personen. Och dels är jag ganska övertygad om att rätt mycket som tillskrivs honom för att det just har den här typen av medial effekt. Sen är han jävla bandit förstås. Och det är förstås absolut nödvändigt att den svenska regeringen ser till att han utlämnas till Sverige om han inte ska dömas i Turkiet. Den så att säga massmediala bubbla som har uppstått kring det här, den är ju direkt skadlig.
Ja, men det är inte konstigt att media skriver om honom.
Men alltså just det där att använda den kurdiska räven och den andra kallas för greken. Bara detta har ju otroliga implikationer för att hantera hela problemet. Va? För det konstrueras en dramatik, en aura. Gå nu till Rosengård eller till Rinkeby och fråga hur många av de där skituggar i 13, pojkarna i 13-14 år skulle inte vilja bli den kurdiska räven. Så fattar du vilken skada den här publiciteten orsakar? Alltså.
Vad är du mest stolt över, Jerzy?
Jag har fantastiska ungar. Och jag tror att jag har bidragit lite grann till förståelse av det där svåra problemet som jag från början egentligen inte alls ville forska i. Sen så tycker jag det är trevligt att ha bjuden hit.
Jerzy. Tommy Neve. Tack för att du kom. Jättekul att du kom. Underbart.
Ja, det var kul. Det var ett trevligt samtal och jag är väldigt nöjd. Jag hade otroligt trevligt faktiskt. Sen så är det ju så att som professor så vill man alltid så att säga, undervisa. Va? Det är ungefär den roll man har som forskare eller som akademisk lärare. Och jag har ju lämnat 2 böcker till honom, så att läser han dem så lär han sig väl någonting. Jag har lärt mig i alla fall en del. Han berättade rätt mycket om sitt eget liv och det var ju trevligt.
Om det känns som att jag har fått en ny kompis, ja på något sätt. Jag sa ju det sista att när jag är i Stockholm så hör jag nog av mig. Alltså jag... Vi har kanske lite olika slutsatser. Han hade läst något jag hade skrivit i Dagens Nyheter som han inte gillar. Jag har hört honom säga saker som jag inte tycker jag gillar. Jag tycker han slätar över ibland och sånt där. Men sen har han ju då en förmåga att visa att han tidigt har varnat för vissa grejer. Och han är ju jäkligt pigg. Han är alltså 76 år, sa han det, jag tror det. Och han är ju engagerad. Jag blev jätteglad att han kom, för jag ville prata med honom, sitta och prata med honom om det här. Vi respekterar varandra, vi gillar varandra.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.